Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Den här veckan så har jag fått tillfälle till att prata med den nya generalsekreteraren för det svenska ishockeyförbundet, Tommy Bostedt. Det är ju Karjala Cup-tider och jag ska vara med och kommentera den turneringen också förresten. Hör hur det var när han kom fram som det stora tränarunderbarnet i svensk lagidrott i början av 80-talet. Hur mycket lyfter egentligen Tommy Bostedt i bänkpress? Och hör vad han har gjort för att få svensk juniorishockey framgångsrikare än den någonsin varit. Innan ni får lyssna på Tommy Bostedt så vill jag bara säga att om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det via Twitter, Niklas_Holmgren. Eller min hemsida niklashongren.nu, alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Nu är det dags för Tommy Bostedt, generalsekreterare Svenska ishockeyförbundet. God lyssning. Carl Tommy Bostedt, född den 5 maj 1959 i Stockholm, uppvuxen i Farsta. Hej Tommy!
Hej Niklas, kul att få prata med dig.
Ja, jag åkte ju fel när jag skulle hit. Jag åkte till det gamla gröna huset där Stockholms ishockeyförbund ligger nu, men ja.
Ja, och det är 2 år sedan vi flyttade därifrån, så att det är klart att du har ju varit i den gamla kåken, så att jag kan förstå att du åker fel.
Nybliven generalsekreterare för det svenska ishockeyförbundet. Berätta, vad innebär det och vad är skillnaden mot din tidigare roll?
Ja, det är ju så att 75% av Svenska Hockeyförbundet är ju förening och där är jag generalsekreterare. Och sen är ju 25% är ju ett aktiebolag och där är jag vd. Så att generalsekreterare är väl ungefär som en vd i ett vanligt bolag då. Och tidigare så var jag ju landslags- och utvecklingschef och landslags- och utvecklingsavdelningen var en avdelning av 4 här på Svenska Hockeyförbundet. De andra avdelningarna är tävlingsavdelning, ekonomi och administrativ avdelning och sen är det också då försäljnings- och kommunikation- och marknadsavdelning som är då en avdelning. Så att det är 4 avdelningar som jag är chef för nu och inte bara en då. Så att det är väl den stora skillnaden.
Hur känns det?
Det känns spännande, det känns roligt och jag var väldigt tveksam till det här och blev mer eller mindre övertalad att söka det här då. Och gjorde det med en viss tveksamhet, men jag ångrar mig inte. Jag tycker att efter en månad på jobbet så känner jag att det var helt rätt att jag tackade ja till det här.
Uppvuxen i Farsta, det är ju inte så långt härifrån.
Nej, och egentligen så är jag ju uppväxt i Hökarängen.
Hökarängen till och med, ja.
Men postadressen är Farsta, ja. Det är helt riktigt.
Ja, men ändstationen på tricken är ju Hökarängen.
Nej,
vänta, det är
Farsta strand.
Farsta strand, ja.
Men det finns
Hökarängen som det, men Alvik Hökarängen gick en tid. Så att, ja,
i och för sig har du helt rätt, för när vi flyttade ut där då 1964, då var Hökarängen ändstation. Och sen i den vevan så blev Farsta sen ändstation och sen Farsta strand. Så att, men postadress är Farsta, så att, du hade ju rätt, va? Men Hökarängen mer specifikt, det är korrekt.
Hur föddes ditt hockeyintresse och brorsan Peters hockeyintresse, brorsan Peter Nilsson med 3 SM-guld? Hur föddes det? Var det ishockey från början? Var det självklart att hockeyn var grejen?
Ja, det är ju så här va, att 1959 när jag föddes på Södra BB, då bodde mamma och pappa uppe vid Skärmarbrink på andra sidan Nynäsvägen från Johanneshovs idrottsplats. Och när jag var grabb så jag var bara 3 år när man byggde då Johanneshovs isstadion, alltså man byggde tak över gamla i hockeyrinken där, och då var vi nere var varannan dag och tittade på traktorer och sånt där, jag och min mamma, och tyckte det var spännande. Och sen så var det ju hockey-VM här 63, och då var jag där med min pappa första gången på någon match sån här, Polen mot Östtyskland eller någonting, och tittade då. Så att då började väl intresset komma när, eftersom vi bodde så nära den här stadion då. Och sen 64 när vi flyttade ut till Farsta, då började vi spela landhockey och åka skridskor där och sånt där va. Så att då blev det naturligt att, för det var ju så när jag växte upp, så spelade man fotboll på sommaren och hockey på vintern. Så att, och det gjorde alla unga där ute i Farsta och Hökarängen också. För det var ju Sveriges största församling till folkmängd på den tiden. Så, och alla familjer hade ju småungar i stort sett, så att, och alla ungar spelade hockey och fotboll. Så att, det var inte så mycket att välja på. Så att, det var väldigt roligt måste jag säga. Så att jag var jätteintresserad av både hockey och fotboll direkt, och hamnade faktiskt i Hammarby rätt tidigt, både i hockeyn och fotbollen då. Så att då träning på kanalplan både i hockey och fotboll, och på de här rinkarna runt stan, Kärrtorp, Hagsätra, Farsta, Mälarhöjden, alltså utomhusrinkar med konstfrusen is. 15 oktober var datumet när det spolades upp, så att då hade man gått och längtat i en månad och sånt där va. Det var samma på vårarna när det började lukta hundskit och sånt där ute, då längtade man ju efter att få börja spela fotboll då. Så att det bara rullade på, så plötsligt så var man ju tvingad att välja när man blev lite äldre då, hockey eller fotboll.
Hur gammal var du när du valde?
Ja, det var väl när man blev junior, när man var 16 så där. Jag slutade spela fotboll när jag var 16, och då blev det bara hockey i några år, och så slutade jag spela hockey när jag var 20 och blev tränare istället.
Ja, hur var det förresten, 59-erna i Stockholm då, Hammar, har vi några namn där?
Som, ja, 59-erna, alltså det bästa 59-erna i Stockholm, det var Djurgården med Södergren och Mört och Eriksson och hela det gänget, de var ju outstanding. Hammarbys 59 var inte så jättebra, vi hade ju en 59 som var för bra för att spela med oss, det var ju Pelle Lindberg. Han spelade med 58-erna i Hammarby och var ju där kanske den bästa spelaren med ett år äldre killa va. Så att vårat lag var inte så jättebra, och jag var inte så jättebra i vårat lag, så att det säger ju rätt mycket om min kvalitet då.
Varför blev det ishockey och inte fotboll? Och var det nära att det kunde ha blivit fotboll?
Ja, det var det ju det. Jag tror att det berodde på att hockeyn växte så mycket, det blev en popsport när jag var grav. Speciellt på 60-talet till att börja med Lennart Hyland och tv-sändningar. Och sen Lars-Gunnar Björklund och Rolle Stoltz, de var ju liksom nationalhjältar de här. Och min mormor och min mamma, alla älskade Rolle och Lars-Gunnar och sitta och lyssna på deras referat och sånt där. Så att då, jag tror väldigt mycket av hockeyintresset föddes där på 60-70-talet tack vare tv och radio. Så att jag tror, och sen tror jag också det här med hockeyn som är lite, det är en mer konstlad sport än ishockey, med att man ska ha en is och man ska sätta på sig massa utrustning och det är klubbor och puckar, det är liksom mer grejer runt omkring, men det gör också att det fascinerade mig väldigt mycket när jag var grav då det här. Och sen är det en sak till, det är farten. Det går fortare att åka skridskor än att springa. Och jag tror det var det som lockade väldigt mycket, att det hände så mycket hela tiden när man spelade hockey. Men det kunde mycket väl ha blivit fotboll också, för att jag har alltid varit väldigt fotbollsintresserad och är fortfarande väldigt fotbollsintresserad. Så att hockeyn lite starkare givetvis för mig, men jag gillar fotboll också.
Du är hetlevrad som coach. Hur var du på planen?
Väldigt hetlevrad. Jag tror också att det var en anledning att jag valde hockey, att det var mer tillåtet att tacklas till exempel. Man säger ju tacklas i fotboll, men det är ju inte på samma sätt, utan det är nästan som att man måste träffa bollen om det ska vara okej med en tackling. Men i hockey så spelar man ju ett annat fysiskt spel, och jag tror nog att det kan vara en sak som tilltalade mig, eftersom jag var lite knackig på rören och klubbtekniken var inte jättebra, men jag var bra på att teka och skjuta och tackla och gruffa och bråka och grejer va? Så att det kanske därför att jag var för obegåvad för fotboll tekniskt sett, och då blev det hockey istället.
Vad säger du om hockeyn idag då? För det är ju inte alls samma hockey som när du växte upp, eller när jag växte upp, eller bara för 10 år sedan. För idag är det över hela världen helt andra regeltolkningar och på många sätt ja, snällare inom citationstecken.
Ja, det är precis. Och jag tycker det också. Det kan ju låta konstigt att säga det, trots att det är fler uppmärksammade skador kanske idag. Och det beror ju idag på att det går fortare och spelarna är större och tyngre. Men det var på många sätt ett fulare och ett hårdare spel när jag växte upp. Det var mer tillåtet med hakningar och fasthållningar och slashing och lite gruff och sånt här. Och också de spelarna som var heta och de som spelade fult, de var både hetare och fulare förr än de är idag. Inte bara Nordamerika utan även i Sverige. Jag tror inte att de här fula svenska spelarna hade haft någon plats idag i SHL till exempel eller i Allsvenskan, utan de hade inte fått vara med helt enkelt, va. Det var ju jag menar Uffe Sterner var en otroligt skicklig spelare, men det var ju en ful spelare också. Des Moroni var ju en ful spelare. Sverker Torstensson och Bros nere i Frölunda. Det finns så många man kan räkna upp som inte finns idag liksom, va. De här Jämtin och de här Ledin och de där som framställs som rätstycker och tuffa och så här, vilket de är, men inte på det sättet som de var förr, va. De hade inte räknat som den typen av spelare om de hade spelat för 30-40 år sedan i Sverige.
Och när det gäller fighter, Tommy, för första gången förra säsongen så hade NHL under 1000 fighter. När den här säsongen började så gick inte ens Philadelphia Flyers in i säsongen med en renodlad slagskämpe, så att säga. Så att det är ju en utveckling åt, så att säga, det sportsliga.
Ja, det tycker jag ju. Jag tycker att det är bra, för att vi måste tänka stort, och då måste vi tänka också rekrytering och att vi måste tilltala föräldrar som ska sätta ungarna i en sport att de vill vara ishockey. Är det för mycket bråk och fult och stök och så där, då tror väl jag att man kanske väljer en annan sport istället. Så att, av den anledningen så tycker jag att det är väldigt bra att man försöker snygga till den här sporten då, för att det finns så mycket annat som är tilltalande än de här bråken och det här.
För att återvända till Farsta, hur mycket kamp var det mellan dig och brorsan Peter, som ju fick vinna 3 SM-guld som spelare?
Ja, det var ju hela tiden. Han hade väl den fördelen att han fick hänga med. Jag är ju 3 år äldre än honom, och jag spelade, hade kompisar som var 2 år äldre än mig, så han fick ju hela tiden spela och träna hemma då, för det var ju väldigt mycket kvartershockey och kvartersfotboll på den tiden, så han fick ju lira med dem som var 1, 2, 3, 4, 5 år äldre hela tiden. Och det är klart att när man gör det då tvingas man liksom att utvecklas på ett sätt som han kanske inte hade gjort om han bara hade spelat med jämnåriga. Så att det är väl något jag saknar idag lite, att man är så fixerad hela tiden exakt vid ålder, och människor utvecklas ju olika, och en utvecklingsnivå är ju egentligen bättre än en specifik ålder. Och för honom var det väldigt bra, för han hade det som jag inte hade, en väldigt stor talang för bollsporter och så här, va. Jag var ju mer en kämpe och så här, va. Men Peter, som min bror heter, han var ju talangfull och var bra på det mesta han gjorde. Han var ju lika bra i fotboll som han var i hockey, spelade i stadslaget och så här, va. Så att han hade ju kunnat valt fotboll också och haft en elitkarriär där, vilket jag inte heller hade kunnat haft i fotboll, precis som jag inte hade kunnat haft i hockey.
Vilken stöttning hade ni av mamma och pappa?
Ja, 100%. Det är ju så, om man ska bli bra idrott i Sverige så behöver man ha stöttning från föräldrarna med skjutsning och försäljning av lotter och korv och allt vad det var, och ställa upp som ledare och sådär. Och min pappa var ju ledare i Hammarby hockey, och under en lång period så var han också ansvarig för all ungdomshockey i Hammarby. Så att det är klart att det var väldigt mycket hockey hemma när vi växte upp, och mycket kupper och resor och så här, va. Så att hela livet snurrade ju runt skolan och idrott egentligen under 15 år där. Så att, och det var ju bra, för att det ska man väl också säga, att i Hökarängen så var det ju mycket bus och stök och så där, va. Så att hälften av mina kompisar var ju gangster, så hälften höll på med hockey och fotboll, och de som höll på med hockey och fotboll klarade sig rätt bra, och för många av de andra så har det inte gått så bra i livet. Så att idrotten har ju ett otroligt viktigt socialt ansvar och gör en stor social insats också när det handlar om att integrera människor in i samhället. Och det önskar jag ibland att politikerna idag förstod lite bättre. Jag tror att man förstod det bättre för 20, 30, 40 år sedan än vad man gör idag. För då hade också politikerna en bakgrund som ideella ledare inom idrotten, och det tror jag inte att de har idag.
Mm. Ja, då får man in på vad gör ishockeyn idag åt när det gäller invandrarna? Jag tänker på Södertälje först och främst, som är en stor invandrarkommun, men frapperande få med invandrarbakgrund spelar ju ishockey i klassiska SSK.
Ja, alltså det har provats många olika saker genom åren, men den analys vi har gjort, och inte bara jag utan väldigt många, det är att det är helt avgörande när människor med annan etnisk bakgrund kommer till Sverige vilken idrott de är intresserade av från början. För att väldigt ofta så är det ju ändå föräldrarna som väljer och avgör vad ungarna ska satsa på. Och kommer man från länder som har en fotbollskultur till exempel, eller en basketkultur eller en brottningskultur eller vad man nu har för idrottskultur med sig, då är det också den idrotten man söker när man kommer till det nya landet. Och det jag brukar ta som exempel, hade vi haft många invandrare från Ryssland och Kanada till exempel, då hade ju väldigt många sökt sig till ishockey. För så var det på 60-talet när många finländare utvandrade till Sverige. I alla egentligen hockeylag jag spelat när jag växte upp, och så hade vi alltid grabbar då med finsk bakgrund, eftersom hockeyn är och ganska länge varit stor i Finland. Så att jag tror att det som är viktigt för oss inom ishockey nu, det är att få de som kommer från andra länder intresserade av ishockey. Det är en sak. Men sen är det också så att vi måste göra det tillgängligare för dem att komma in i ishockeyn. För att ett problem är när man ska in i ishockeyn, det krävs nästan att alla barns föräldrar är med och jobbar i hockeyn. Alltså det krävs fler ledare i hockeyn i fotboll. För man ska ha målvaktstränare, du ska ha tränare, du ska ha lagledare, du ska ha materialförvaltare, någon ska slippa grillorna, du ska ha tidtagare, någon som sköter utvisningsbåset. Och sen har vi det här med att någon som är ansvarig för korvförsäljningen, någon som är ansvarig för parkeringen, någon som är ansvarig för lotteriförsäljning. Och så det gör att är man 20 barn i ett lag, då behövs det mer än 20 föräldrar engagerade. Och då kan det ju vara så, om man inte är integrerad i det svenska samhället och inte kan språket, hur ska man liksom ta sig in i det här då som känns som väldigt exklusivt, va? Så där har vi inget svar på den frågan idag, men vi har satt ihop några projektgrupper för ett tag sedan som jobbar med de här frågorna. Och i de här projektgrupperna finns det människor med annan etnisk bakgrund som också är hockeyintresserade. Och de ska hjälpa oss att hitta de här svaren, hur vi ska göra. För att vi vet inte riktigt hur vi ska lösa de här bitarna. Dels det här med att få dem intresserade av hockey när de kommer till det nya landet. Men sen också att vilja vara med och göra det här arbetet. Det tror vi att de vill, men det kan vara svårt om man inte kan språket. Och lyckas vi med det här, då tror vi att vi gör en stor samhällsinsats. För att vi tror ju att idrotten är absolut bästa sättet att integrera människor, för att då får man ett socialt kontaktnät, man kommer in i det svenska samhället och man kanske till och med kan få hjälp och fixa jobb och allt vad det nu kan vara. Så att idrotten kan spela en stor roll där, och givetvis ishockeyn också.
Är du, Tommy, också orolig för ishockeyn, framförallt kanske i storstadsområdena, att det blir en rikemanssport? Går du att titta på B-juniorerna i AIK och Djurgården, så är det ju ofta Mercer och Volvo S80 och sånt som står utanför. Det är inte så många killar från Farsta och Hökarängen längre som går hela vägen. Är det någonting som du funderar på?
Ja, men jag tror ju att det där är lite överdrivet, för att vi ser ju vi ser inte att det är på det sättet, att möjligtvis då en medelklasssport, för att det är nästan så att fotbollen inte känns som, eller ishockeyn inte känns som en rikemanssport, för att det inte är liksom tillräckligt flott eller flashigt, för att hockeyn kräver ju väldigt mycket av hårt arbete och alltså hockeyn är rättvis på det sättet. All den tid man lägger ner på ishockey har man igen. Det krävs på något sätt mindre talang för att gå långt i ishockey, men det krävs väldigt mycket hårt arbete och hård träning. Och det känns inte riktigt alltid som att det är tilltalande i de här delarna av Stockholm där de rika bor, som du säger, alltså Djursholm och allt vad det heter här runt Stockholm, utan de kommer mer från klassiska medelklassområden fortfarande. det här i Stockholm då. Men det är ju på det sättet att det stora hotet i storstadsområdena, det är inte vilken social inkomstgrupp eller klass man tillhör, utan det är ju bristen på isytor, ytor att träna på. För att det är så idag, tittar vi i hockeysverige generellt sett, så har vi exakt så många spelare som vi har isanläggningar till, så att säga. Och det är att på en isanläggning så ryms det ungefär 200 spelare. Vi har 350 ishallar drygt i Sverige och vi har drygt 70 000 spelare. Så att ska vi få fler spelare och få in fler spelare, då måste vi få fler anläggningar. Och det är där jag tycker att problemet med politiker som inte förstår idrottens roll i samhället kommer in. För det är ju kommunala anläggningar det handlar om. Och det var väldigt bra trender 60, 70, 80 och in på 90-talet. Då byggdes det isanläggningar över hela landet hela tiden. Men det har ju som avstannat idag. Och speciellt då i storstadsområdena där människor flyttar. Idag så glömmer man att vi pratar ju mycket om bostäder och ska byggas bostäder, och det är ju helt rätt. Men det är ju inte bara att putta in folk i bostäder. Ungarna som bor där måste ha något att göra också. Och då måste det finnas anläggningar som ligger kring de här bostadsområdena. Och gör det inte det, hur ska man kunna hålla på med idrott då? Och då blir det lite en rikemansbort, för att kan man inte ta sig till anläggningen på ett enkelt sätt på cykeln eller med tunnelbanan eller gå, utan måste åka långväga för att få skjuts och sånt där, då krävs det ju att man har bil och kanske har ett arbete som man kan ta ledigt och skjutsa också. Så det är därför jag menar att det är väldigt mycket en anläggningsfråga. För att det är ju ofta så att AIK och Djurgården, om du antyder att de har den kategorin av människor med och att det kanske är dyrt där, så finns det så många klubbar där verksamheten nästan inte kostar någonting då. Alltså det, man kan till och med få låna utrustning, men man måste ju kunna ta sig till anläggningen på vettiga tider. Och det är klart att har du träningstid 16.00, då kanske det krävs föräldrar som kan ta ledigt från jobbet för att skjutsa dit då, eftersom anläggningarna ligger så långt ifrån där man bor. Så fler enkla anläggningar för ishockey, men också för andra idrotter, det tycker jag också som medborgare i Sverige och skattebetalare är jätteviktigt. Då tror jag också man kan hjälpa integration och den här typen av frågor. Och när vi dessutom inte har mer än kanske en gympatimme i veckan, så är det ett folkhälsoperspektiv på det här också. Och sen tycker jag också faktiskt att det är en sak till. Det handlar inte bara om folkhälsa, för att folkhälsa det kan man ju få genom att gå ut i skogen och springa själv. Men det är inte det viktigaste enbart, utan det är också viktigt med den här uppfostrande rollen som idrotten har, med att man har andra vuxna att se upp till och fråga om råd och sånt där. Jag kommer ihåg när jag höll på med hockey och fotboll, så frågade jag ofta mina tränare och sånt där, lagledare och sånt, som jag kanske inte frågade mina föräldrar. Och fick lära sig mycket den vägen. Så man ska inte glömma den uppfostrande delen av idrotten heller. Så att fler ungar in i föreningslivet, det tror jag kan hjälpa många av våra problem i samhället idag att få en rättsida med de problemen.
Men är det en författad mening jag har, Tommy, att det har blivit väldigt dyrt att spela? Hur många ensamstående mammor med ett par, tre söner som vill spela ishockey har egentligen råd? Vad kostar det i snitt, om vi tar ett snitt ungefär? Nej, alltså i Stockholm?
Det finns ju inga sådana snittpriser. Men jag kan ju bara ta som exempel. Jag var med 2008 och startade en förening här i Stockholm som heter Bayern Fans Hockey. Våran hockeyskola som vi började med, då kostade 50 kronor medlemsavgift, och så lånar man ut hockeyutrustning, sen kostar det inget mer. Och det kan man ju inte säga är dyrt, va. Sen är det klart att om man driver en förening eller ett lag där man vill åka utomlands och man vill åka på kupper hela tiden och man nästan vill ha anställda tränare, då blir det ju dyrt. Men det är ju ett val då som vissa föräldrar gör, och det är klart att om de föräldrarna väljer det, då blir det ju dyrt. Och då kan ju bara de som har råd vara med där. Men i alla de här andra föreningarna som gör som Bayern Fans Hockey gjorde, så kan ju vem som helst vara med, om det inte är en för lång resa som krävs. Men då är ju problemet för Bayern Fans Hockey, de kan ju inte ta emot alla ungar som vill vara med där, för det finns inga istider så det räcker. Så de får ju säga nej till varannan unge som vill vara med och spela. Och det är ju ett på sitt sätt större problem, tycker jag, än att det finns lag där föräldrar liksom går ihop och börjar satsa massa pengar. För man behöver ju inte spela i det laget. Man kan ju faktiskt spela i det billiga laget också, utan att det är skadligt på något
sätt. Men grabbarna vill ju vinna, det vet ju du själv.
Jo, men alltså, det finns ingenting som säger att bara för att man åker på kupper och satsar massa pengar, att det blir mer framgångsrikt. Det som gäller, det är ju att hålla på och öva och lira så mycket som möjligt. Och det behöver man inte åka långväga för att göra. Det gjorde vi inte förr, och det kunde bli rätt bra ändå. Jag menar, det tog ju många år innan där vi höll på i Farsta, innan vi kom längre än Surahammar så att säga. Och det var ju liksom en dagsutflykt att åka till Surahammar och lira. Sen var det ju mest här runt Stockholm hela tiden då. Det här är ju en trend på något sätt idag, och det handlar ju inte bara om ishockeyn, utan det handlar ju om hur föräldrar resonerar idag med att man ska välja skolor och det ska curlas, och man tror att det är absolut bästa sättet att hjälpa sina barn. Men jag tror ju ibland att det där kan skälpa mer än att hjälpa. Jag tror att det viktigaste är ju att man stöttar ungarna hela tiden och sen kanske bygger ett system som är så enkelt så att ungarna själv kan hålla på med det här och ta sig till träningar och sånt här, va? Det ska inte behövas allt det här andra. Men så är ju hela samhället idag på något sätt, och inte bara ishockey.
Tommy, du har hyllats för ditt engagemang inom talangutveckling och ungdomsishockey. VM-lagen går ju fantastiskt bra, har gjort så de senaste åren. Hur ser du på svensk ishockeys framtid där vi står nu?
Jag är väldigt positiv, för att dels är vi ju, om vi tittar på eliten, så är ju Tre Kronor rankad som nummer ett i hockeyvärlden idag, för att de alltid levererar, de spelar om medaljer alltid. Sen tittar vi andra änden då på den rekrytering vi bedriver, så har vi något som heter Tre Kronors hockeyskola som främsta rekryteringsverktyg, och där var det 26 471 unga med förra säsongen. Vi siktar på 30 000 i år, och det är fantastiskt fina siffror med tanke på att vi kanske inte har mer än 350 ishallar i Sverige. Så att där är vi duktiga. Sen mellan Tre Kronors hockeyskola och den yttersta eliten så har vi väldigt bra ungdomsverksamhet i Sverige, för att tränarutbildningen är någonting som svensk ishockey har jobbat hårt med ända sedan 60-talet, när Arne Strömberg drog igång rikskursen som det kallades för. Och det är väl också kanske en gammal svensk tradition, får man säga, att utbildning är viktig. Så att vi har väldigt utvecklade utbildningsmetoder för tränare idag, och förmodligen världens främsta utbildningsmaterial. Så att rekryteringen är viktig, men sen ska man ju behålla ungarna. Och bästa sättet att behålla ungarna i hockeyn, det är att ha duktiga ledare som gör att det är roligt att komma till träningar och matcher hela tiden. För så var det när jag växte upp, att man ville hålla på med det som var kul. Och det var ju samma i skolan, där man hade bra lärare. Där engagerade man sig i de ämnena och gjorde ganska bra ifrån sig. Och även motsatsen fanns ju. Så att vi tror väldigt mycket på att ha duktiga ledare. Sen när vi hamnar då på junior sidan, när man har tagit sig från hockeyskolan och genom ungdomshockeyn, och så blir man 16 år, då har vi hockeygymnasierna som är väldigt viktiga för oss, där man då kan fortsätta att träna hockey fast i en större grad. Man kan träna hockey på dagtid och samtidigt plugga då. Så att det systemet tillsammans med den här talangutvecklingsplanen som vi driver i svensk ishockey, med till exempel 45 camper som hockeyförbundet driver med russinläger och sånt här, det har gjort att vi idag är i världstopp när det gäller talangproduktion då i slutändan. Men utan den här breda basen så skulle, med rekryteringen då i botten, så skulle vi inte vara det. Så att jag ser väldigt positivt på framtiden, för det kommer hela tiden nya talanger, och vi tror att den här årskullen nu, det kanske var den sista, säger en del, sen blir det lite svårare. Ja, och så tror man det, så går det ett år och sen så ploppar upp massa nya spelare. Så att just nu är det ju 96-årskullen som är de som har kommit in precis i J20-landslaget, och där finns det jättemånga bra spelare. Ville Nylander till exempel är ju 96a, och Sebastian Aho är 96a, det är ju en mängd andra duktiga 96er också. Så att, men sen bakom där, nu kommer det ju 97er och spelar elitserien, och så var det någon 98 med nu i SHL, jag sa elitserien men jag menar SHL. Ja, det. Och så kommer det någon 98 nu som gjorde debut här i förra veckan. Så att det kommer hela tiden underifrån, och så säger talangutvecklarna, och 99erna och 00erna, de är ännu bättre. Så att jag ser väldigt förhoppningsvis, eller med stor förhoppning på framtiden, om vi klarar av att lösa anläggningsfrågan, för det är den helt avgörande i allt det här, va? Att det finns tillräckligt med anläggningar, och speciellt i storstadsområdena där det flyttar väldigt mycket människor idag.
Direkt passning till de nya ansvariga politikerna i Stockholm. Tommy, russinlägren, hur kom du på det? Och kan du förklara för dem som inte är inne i ishockeyn i stora drag vad det är för någonting?
Ja, då är det faktiskt så här att 2001 när jag började här, då fanns det ett krav från den gamla elitserieföreningen då att vi måste på somrarna ha någon form av talangutvecklingsläger, elitläger för de bästa, för att annars åker de bara till Nordamerika på massa olika camper. Vi vill att spelarna ska utbildas här hemma, så att det blev en av mina första arbetsuppgifter att ta i, och tillsammans med SOK 2001 så startade vi det här, och då var det ett namn som, alltså det här med russinläger, det var SOKs namn på att jobba med de bästa. Så man plockar ut russinen ur kakan och ger dem lite extra. Och då handlar det väldigt mycket om utbildning i hockeytaktik, hockeyteknik, fysisk träning, mental träning, näringslära och sådana här saker. Och att få spelarna att förstå vad som krävs för att ta sig hela vägen. Så att det här började vi med då för 13 år sedan och har utvecklat mer och mer. Och idag har vi 45 sådana här camper då för cirka då 2000 spelare varje år i Sverige, killar alltså. På tjejsidan så är det lite färre då. Då är det då ett 15-tal sådana här camper, och det berör ungefär 450 tjejer bara. Men tjejsidan växer, den växer mycket snabbare än killsidan, eftersom den har varit underutvecklad tidigare då.
Apropå utbildning, du var jättebra i skolan, var du inte det?
Ja, jag tyckte det var roligt i plugget, och mamma hade höga krav på mig. Och,
vad jobbar mamma och pappa med?
Mamma har jobbat inom sjukvården i alla år. Hon är givetvis pensionär nu som jag är så gammal. Men pappa började som serietecknare och blev på slutet förlagschef också inom Bonnier-koncernen. Då, så att, han är gammal förläggare då.
Ja, berätta om skolan. Vilket var favoritämnet?
Ja, jag tycker väl att de här, jag var väldigt förtjust i såna här historia, det var väl det roligaste, och samhällskunskap och sånt här. Men även matte när jag var yngre tycker jag är jäkligt kul. Men jag har alltid varit intresserad av siffror och har lättare att komma ihåg siffror än bokstäver. Så att personnummer är lättare att komma ihåg för mig än namn. Och ännu enklare, det är namn på tröjorna. Så att det är nästan så ibland när jag tänker tillbaks på spelare jag haft och femmer och sånt här, så kan jag komma ihåg vilken nummer de hade och vilken position och så här, vilken kedja de spelade. Men vad de hette, det kan vara lite marigare ibland. Så att, jag har hållit på med så många lag, va? Eftersom jag blev tränare på allvar 1959. Så,
men jag ser 59 föddes du, 79 menar
du? Ja, 79.
Ja, men så gammal är du inte.
Nej, men det, jag är ju det eftersom jag säger på det sättet. Det är väl ett bevis på det att jag är snurrig. Va? Så att,
vad gick du i skolan för med nian för snittbetyg, kom du ihåg det?
Nej, mamma ville nog att det skulle bara vara femmer, men det vet jag att jag inte hade. För att det var väl något ämne så där som jag slarvade lite med. Sång var jag väldigt dålig i. Så det hade jag ju definitivt inte femma i. Och jag tror religionskunskap att jag bara hade fyra där. Och sen tror jag hade bara fyra i gympa också. Så att,
hur mycket redskapsgymnastik kanske?
Ja, det var det. Stå på händer och klättra i rep. Och då hade vi varje år, när det var betygssättning, då tog de fram repen och ringarna och allt där. Och så, då hade vi inte övat på den enda gång. Och sen ut efter vad man gjorde i det där, då, så fick man betyg då. Och så kunde det någon gång bli längdhopp också, att man satte betyg efter hur långt man hoppade. Så att, nej men alltså, då blev det att 4 meter var 4 och 4 och 5 var 5. Och så hoppar man 4,31, ja då var det 4. Så att, det var lite undigt. Va? Så att bollsporterna kanske inte blev direkt prioriterade.
Gymnasiet?
Ungefär samma.
Vad valde du för linje?
Samhällsvetenskaplig linje. Jag hade ju turen, ska jag faktiskt säga, att vi gick ju 7, 8, 9 i Gubbängens gymnasium. Så vi hade gymnasielärare. Och det var väl väldigt bra, eller det var väldigt bra, för att det är ju så att gymnasielärare är ju mer utbildade än grundskolelärare, så att vi hade hög kvalitet på utbildningen där i plugget. För att det bodde så mycket ungar i Hökarängen där, så att alla fick inte plats i grundskolan. Då skeppade de in några klasser i gymnasiet istället. Så att vi hade också äldre kompisar och lärde oss mycket av dem, både på gott och ont säkert.
Efter gymnasieskolan blev det studier ytterligare?
Ja, jag började läsa juridik 1979 samtidigt som jag blev tränare. Men bytte efter ett år, för vi hade en professor där i rättshistoria som sa att juridik handlar bara om.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lära sig utantill, sa han. Och om jag ringer upp i mitt i natten och ber er räkna upp påvelängden baklänges och hoppa över var tredje, så ska ni klara av det. Det är bara en inlärningsfråga, sa han. Och då kände jag att det här är inte jag och det funkar inte för mig riktigt. Så att jag bytte till ekonomlinjen istället på universitetet. Mm. Och läste där i ytterligare 3 år. Då.
Om en stund får du höra Tommy berätta om hur det var som 24-årig tränare att få uppföra upp Hammarby i elitserien i ishockey. Hör honom också avslöja var han var på väg att hamna när tiden i Frölunda var över. Och 1979 som 20-åring så blir du tränare för Hammarbys J20.
Ja, J20 och J18. Min pappa tränade ju J20. Så att jag hade ju J18 mest. Men när han var på tjänsteresor, inte han, och så här, då fick jag hoppa in där också som tränare där. Så att, sen höll jag på med det i 4 år.
Jag kände du genast från början att jag har ledaregenskaper? För det måste du ha känt någonstans. Jo, men jag 20 år och du coachar ju stort sett jämngamla.
Jag hade fuskat i 5 år innan dess också. Ja. Som ungdomstränare, eftersom pappa var ansvarig för ungdomshockeyn i Hammarby, så fick jag ju rycka in på olika ställen, och jag var också hans assisterande coach i Hammarby 62, som var ju Sveriges bästa lag i den årskullen då,
med min brorsa Peter,
ja, just det. Och en del andra spelare som spelade i elitserien sen, med Anders Jonsson, Ove Pettersson och Hasse Segerberg bland annat då. Så att vi hade ju ett kanonlag och vann Modokuppen och Sankt Erikscupen varenda år och sånt där, va? Så att jag var assisterande coach där i 5 år innan jag blev juniortränare, så att jag hade hållit på länge.
Hade du hockeyidéer redan då, hur du ville att hockeyn skulle spelas?
Ja,
finns det någon speciell Tommy Bostedt-filosofi från den tiden som blev kvar?
Ja, 2-2.
2-2.
Aggressiv 2-2 hockey. Ja. Ryssarna, eller Sovjet, spelar ju 2-2. Och jag hade ju Leffe Borg som tränare i Hammarby tidigt 70-tal. Och då körde vi 2-2. Och 2-2 på den tiden, det handlade mycket om att få checka hårt med vänsterforward och högerforward i varsin hörna. Centern låg kvar i mitten. Backarna stod upp i fickor och centern täckte upp bakom. Det var liksom min grej då. Och sen körde jag utav hälskotta då hela tiden då. Så att... Så mycket mer var det nog inte. Mycket teknikträning också. Vi tränar extremt mycket teknik.
Var du med i den här svängen med Rockies och Storm och de här sovjetiska skolan? De låg ju och tittade på sovjetiska hockeyfilmer. Rockies var ju gäst här i Holmgren möte för ett par veckor sedan, och han berättade målande hur de låg och tittade på sovjetiska.
Ja, det är ju så här va, att Werner Persson var ju som var då läromästaren då, och var kompis med Tarras och så vidare. Han var ju i Hammarby en lång period och jobbade med ungdomshockeyn och juniorhockeyn där, och var kompis till min pappa. Så att jag lärde ju känna Werner tidigt och hade honom som tränare ibland också. Så att det är ju han sen som lärde upp Thomas Storm. Och så att Thomas är några år äldre än mig. Så att Thomas var mer inriktad på tekniken då, och jag kanske lite mer på helheten i spelet. Så Thomas kunde mycket mer om teknikträning och sådär. Men väldigt mycket av Werners läror är ju sånt jag tror på fortfarande. Vikten av att öva och nöta och träna ofta och både träna off-ice och på isen. Och att tekniken är ju, det är ju som i tennis, om man inte har alltså grundslagen och volley, alltså då kan du aldrig spela tennis, så du måste öva varje dag på det här. Det gör ju tennisspelarna, och det är ju min uppfattning fortfarande, det måste hockeyspelare också göra, och det är väldigt mycket från Werner och sen Thomas, och sen kommer Rockys in efter det och sen de andra efter det. Så att just när det gäller teknisk träning så är väl just skridskoåkning, klubbföring sen och Thomas Storm bäst i världen på den delen idag, fortfarande.
Du nämnde Werner Persson, du nämnde Leif Borg, som jag förstår har betytt mycket för dig också.
Jättemycket, jag hade ju Leffe som tränare i ungdomshockeyn, och han var ju också med i min pappas gäng där. De var ju i Hammarby där, det var ju Curre Lindström också, och Leffe Borg och Werner Persson, och så min pappa där. Det var många gånger jag satt och lyssnade på dem i våran gillestuga eller våran källare där i Hökarängen, när de sitter hela natten och snackar hockey och grejer. Så att jag satt ju där och sög åt mig, så att jag är väl mer en produkt av att ha lyssnat och lärt mig mycket än att jag själv har kommit på allting, va? Eller kommit på någonting nästan, eller på att säga vad jag har lärt mig av de äldre, vilket är ett bra sätt att lära sig saker.
Du måste ändå ha känt, Tommy, vet du när du kände att jag har talang för det här? För du var ju rekordung när du tog upp Hammarby till elitserien.
Jag tror att säsongen 82-83, det var mitt sista år som juniortränare i Hammarby, och det var mitt sista år på universitetet också. Då var ju tanken att det skulle bli mitt sista år som tränare, och jag skulle börja jobba sen då med ekonomin då. Men då hade vi hade ett lag som var ganska nedlagstippat och skulle vara i botten på juniorallsvenskan, som det hette. Men då vann vi faktiskt juniorallsvenskan den säsongen före Brynäs och massa andra stora lag då. Det var lite så där, så att jag nästan själv blev förvånad hur bra det gick och hur roligt det var och så där. Det var egentligen första gången jag tyckte det var extremt roligt att vara tränare. Åren innan så kändes det väldigt mycket som en uppoffring, för det var Leffe Borg som övertalade mig att bli tränare, att ställa upp liksom, för det saknades en tränare i Hammarbys B-juniorer då. Och då gjorde jag det, tyckte jag, i 2-3 år, att jag ställde upp där då, och gjorde min insats för föreningen då. Men sen det där sista året som juniortränare, när vi vann juniorallsvenskan, då kände jag att jag kanske kan det här lite grann, jag kanske är ganska bra på det här. Och då fick jag också frågan om jag inte ville ta över A-laget efter det. Så då tänkte jag, kan ju prova det, så väntar jag med att skaffa mig ett jobb då. Så det ska väl lösa sig, tänkte jag då. Så att det var nog just 82-83 jag kände att jag hade någonting som var ganska bra som ledare då.
Vilka rubriker det var, jag kommer ihåg bilder på dig från hovet, det här är tränare under barnet, och ja, hur var det att bli liksom utmålad som ett underbarn, jo, i den branschen?
Ja, det var ju alltså, det går ju fort, va. Jag tycker att det är som i förrgår som jag var ung och lovande, och nu är det ju liksom 10 år till folkpension, så att det rullar ju på rätt snabbt det där, va? Men det var ju speciellt. Jag tog över A-laget i Hammarby 1983 då. Och då var jag hade inte fyllt 24 än när jag tog över det, men jag fyllde 24 under säsongen. Och när vi gick upp i elitserien så var jag 24. Och då spelade vi ju den sista matchen på Hovet mot Västerås. Och första center i Västerås på den tiden, det var ju Per Mårts. Det var rätt roligt i och för sig. Det är en liten sån här gammal anekdot där kanske. Men, och vi, då var det ju 10 000 inne på Hovet, och det var 5 000 utanför som stod och hejade som inte kom in då. Och så vann vi den och så gick vi upp i elitserien, och då blev några jävla skriverier där med, precis som du säger det, och jag var ju rätt stöddig också på den tiden och sa säkert saker eller jag vet att jag tyckte själv, jag sa att jag är bra, men då frågade de, vilka är bättre än dig då? Ja, Leffe Borg är ju bättre än mig, men sen är det nog inte så många, sa jag då. Så att, och det är ju saker som jag kanske skulle vilja ha osagt där, va?
Men det är charmigt när man är i den åldern och ja, vågar sticka fram hakan, ja, på ett osvenskt vis, ännu mer osvenskt på den tiden.
Men det, att bära det oket är inte så lätt heller, va? Det är ju rätt tufft sen att träffa alla andra hela tiden på kurser och sånt där, och de vet hur stöddig man är, va? Så att jag har nog blivit mycket ödmjukare sen dess, för jag lärde mig mycket av det. Men det här är ju väldigt länge sen, så att man kan ju erkänna då att eftersom det är 30 år, över 30 år sen, så är det ju bara att erkänna att man var lite för stöddig då. Så att, men det har faktiskt blivit lite bättre idag.
Men stöddigheten och framgången tog dig till Djurgården. Mästarna.
Det var ju också Leffe Borg som, för jag, efter 3 år med Hammarbys A-lag och så började jag jobba på IKEA faktiskt. Blev kontaktad av IKEA och började jobba som varande administrativ chef där och ett kanonjobb. Men i den vevan när jag hoppade av Hammarby så ringde Borken och frågade om inte jag kunde ta Djurgårdens juniorer på kvällstid. Och dum som jag är så tackar jag till det. Jag menar inte, har inte med jobbet som sådant, men med tiden, va? Det är ju klart att om jag jobbar jättemycket på IKEA, för det var ju ett karriärjobb, och så samtidigt ska hålla på med Djurgårdens juniorer, så blir det ju jättemycket tid, va? Så att det var väl kanske inte så smart, men jag gjorde ju det. Och sen året efter det, då behövde Nacka, som var farmaklubb till Djurgården, ha en tränare. Då gjorde jag det samtidigt som jag var på IKEA. Och så gick det ett år till, och då skulle Djurgården ha tränare, och då tillfrågade man Lasse Falk och mig om vi ville träna Djurgården tillsammans. Och då var jag ju tvungen att sluta på IKEA. Och sen blev det Djurgården några år där, och så rullade det på sen med andra klubbar efter det också. Men det här var ju på 80-talet då, så att det var ju väldigt roliga år. Lasse och jag hade jättemycket roligt ihop.
Hur är Lasse Falk att buttra molnet? Ja.
Jo, men Lasse är ju
principfast.
Ja, det är han. Det finns kanske en officiell bild av Lasse, men privat är han ju inte på det sättet. För vi umgicks rätt mycket privat, och jag var hemma hos honom och festade lite. Han var hemma hos mig och festade. Vi reste till Mallorca ihop och lite sådär. Det var jävligt kul, va? För att Lasse är ju väldigt vass i roten, för att använda hans eget uttryck. Alltså, han säger inte det själv, men han säger så om andra som är smarta. Lasse är väldigt beläst och läser mycket och kan väldigt mycket. Och det kanske inte alltid har framkommit. Och kunde citera mycket och sådär. Och sen en speciell typ av humor som var rätt skön.
Har du någon bra Lasse Falk-historia? Från,
ja, så... men han körde ju såna här grejer. Att när vi var på Mallorca där, så skulle vi gå in på någon restaurang där då, och det var han och jag och så Ragge Ek, som var lagledare i Djurgården på den tiden. Och så fanns det ju inget bord, och det var ju fullsatt, för det var så bra restaurang. Då gick ju Lasse fram till något bord och så sa någonting, och så pekade han på mig. Och då reste de sig fort som fan och gick därifrån. Jag tänkte, vad bra, fick vi bort det. Så gjorde så här några kvällar. Sen frågade jag Lasse, vad säger du åt honom? Då sa han så här, att han pekar på mig och säger, den där killen är svensk juniormästare i tungviktsboxning och han är helt galen. Om inte ni reser på det inom en minut, kommer han att slå ihjäl. Och jag visste ju, så jag log ju bara, vinka åt dem så här då, så att, och sen, ja, för det var på den tiden jag var lite större och lite mer vältränad.
Ja, det finns ju en sanning i det där. För att jag menar, du knäckte ju dina spelare. Det fanns ju ingen som lyfte så mycket bänkpress som,
ja, Robert Nordmark.
Robert Nordmark är den enda som har kunnat klara av. Vad har du för rekord i bänkpress?
Ja, jag tror själv att det är 152,5, men mina kompisar och Göran Lindqvist, Tjorven, som han säger att han har passat mig när jag tagit 162,5. Så att det ligger nog däremellan. Jag vill nog hävda att det är 152,5, men Tjorven sa alltid att det var 162,5.
Varför blev du så besatt av styrketräning?
Ja, för att jag var nog rätt klen när jag var liten, och i Hökarängen, eftersom de var så jäkla mycket ungar hela tiden, så var det ju en daglig kamp om det var ju herre på täppan på vintrarna, och det var ju hela tiden större killar som skulle muddra när man gick hem från skolan och kolla om man hade några pengar eller godis och sådär, va? Så att det hängde ihop med det, tror jag.
Okay.
Och eftersom jag var rätt talanglös på hockeybanan, så ville jag vara stark i alla fall. Mm. Och hockey är en sport där det gynnas att vara stark.
Ja, men tränaren, han lyfter mer än grabbarna, det är klart.
Ja, men det är också...
sänker de ju.
Jag brukade säga då på den tiden, även en idiot kan bli stark, va? Men att bli bra i hockey, det krävs lite mer.
Efter Djurgården blev det Vita Hästen.
Ja.
Berätta om den tiden.
Ja, det var ju Gunnar Svensson som var sportchef i Vita Hästen. Så att, och vi var ju kompisar sen jag tränade Hammarby och han tränade Djurgården. Som då var han ju elitseriens yngste tränare när jag då var... division, eller det hette ju division 1 och allsvenskan på den tiden, yngste tränare.
Agent idag, Gunnar.
Ja, mm. Och pappa till hockeypappa får man ju säga. Va?
Till Björn och till Magnus Pajärvi. Ja. Mm.
Så att han ringde ju mig och hörde om inte jag ville komma dit ner då. För att det var ju en stor satsning där och med bra värvningar och sådär. Och stort intresse i Himmelstalundshallen, nästan alltid fullsatt, ungefär som det idag då. Så att jag hade två roliga år där tillsammans med Svesse och Göran Tjorven Lindqvist och ett helt gäng där med sköna ledare och bra spelare också, med Jeff Hellegard och Rickard Rauge och Jonny Strid och allt vad de hette då. Så att det var roliga år där, två år i Norrköping.
Och sen?
Sen blev det Hammarby ett.
Ja.
med,
och när Marie Cherkavsky var så fantastisk och satte poänger och målrekord.
Och det gäller ju på den nivån fortfarande. Marie var ju grym där. Och vi gick ju till kvalserien den säsongen och var nära att gå upp då, men föll väl i de två sista matcherna, tror jag, mot Björklöven och Troja Ljungby, vilket gjorde att vi inte gick upp då. Så att, men det var en jätterolig säsong med bland annat då att vi... Jag vet ju att du är AIK-are, så att vi slog ut AIK i kvalet där.
Jag utsuddad, vill jag säga. Jag vrider av det här yrket.
På Globen, ja. Där, det var ju två roliga matcher, ja. som var där det var fullsatt och med väldigt mycket Hammarbyare på läktarna. Så det var, och Marre var ju i extas, ja. Där, och grymt bra.
Ja, träffade Marre förresten. Han såg inte ut som... Jag träffade honom i Sochi nu. Han var expertkommentator för polsk TV. Han är lika glad och charmig och snackig som han var förut. Ja. En riktig lirare.
Ja, och han var skön, Marre.
Ja. Ja, och sen så blev det LHC Linköping.
Ja, innan det så var det Djurgården.
Djurgården en sväng till där. Tre år till och med, ja. Där. Ja, det var det.
Och det var ju på den tiden du och jag jobbade
Eurosport Nordic.
Eurosport Nordic, ja, precis. Gjorde ett OS tillsammans.
Ja, jag gav dig din debut i TV-sammanhang, för jag tyckte du var så bra, för jag var på radion då innan och pratade med och intervjuade, så att jag tänkte Tommy Bostedt, honom kan vi nog ha som expert.
Det är en snack för där, vad jag tänkte.
Ja, precis, och det slog ju väl ut. Ja, det var vi gjorde Spengler Cup, kom ihåg den här klassiska juniorturneringen
93 där. 93, ja. Och sen OS 94.
Ja, tillsammans med Tommy Engstrand. Ja, när Sverige vann OS-guld.
Ja, och Bengt Grive också.
Och Bengt Grive var ju vår nästa år, mentor. Ja.
Så att du tack vare dig så fick jag en 10 roliga år sedan i TV då när jag lyser hockey. Så att det har jag sagt åt dig många gånger.
Men
efter Djurgården så blev det LHC då, en säsong då. Så att och sen blev det ju Frölunda efter.
Vad gäller LHCs uppbyggnadsperiod kan man säga? Höll ju på att bygga någonting där då.
Då var ju de relativt nya då. Det hette ju Division 1 då på den tiden, för det blev Allsvenskan efter jul tidigare då. Och då var de nykomlingar där, för de hade varit tvåan tidigare. Jim Brithén hade varit där och byggt upp dem rent fysiskt och jobbat med organisationen och sånt där. Och sen tog jag över efter honom en säsong, och då gick vi ju då till Allsvenskan efter jul då, som det var efter nyår på den tiden. Och sen gick vi också till kvalserien och hade en hel del bra matcher, och jag lärde känna många duktiga spelare där som jag hade i mitt lag, som idag har viktiga funktioner i till exempel LHC, och Mike Helbert till exempel, och Anders Meke som också är en av ledarna där, och Mange Johansson spelar ju fortfarande. Så att Uffe Söderströms bra center,
han Hofors,
är ju materialförvaltare i LHC idag. Så att många av de här spelarna som jag hade då har gått vidare och blivit duktiga ledare, vilket jag tycker är jätteroligt.
Och sen Göteborg, och där var du i fyra säsonger, ja. Och jag minns att du trivdes bra där nere.
Ja, absolut. Jag lärde känna många trevliga människor som jag fortfarande har som vänner, och vi bodde väldigt bra och blev väl omhändertagna och hade det väldigt bra där. Så att det var fyra roliga år, men tyvärr så kunde vi inte... Målsättning varje år var ju att försöka vinna guldet, men det gjorde vi inte något år. Så att det var väl ändå jag känner var en besvikelse att vi inte klarade av det riktigt. Jag tycker att vi några av säsongerna hade tillräckligt bra lag för att göra det. Men samtidigt, de där åren så var Färjestad och Modo väldigt bra. Jörgen Jönsson, Peter Nordström och de här, de var jättebra i Färjestad, som var tuffa att göra med. Och sen Sedinarna kom ju upp i Modo, och de nästan så de knäckte mig på slutet där.
Alltså.
Det gick ju inte att göra någonting åt det. Vilken taktik vi än la upp så löste de den. Så att, det var ju precis innan sen de åkte över och blev proffs då, så att, i Nordamerika. Så det var väl 2001 var ju mitt elitmässigt sista tränarår då.
Vad hände då? Sen blev det ju då förbundet och så. Var du less på tränarjobbet? Tyckte du det var för jobbigt att kajka runt?
Nej, eller? Det var inte heller egentligen. Så här var det. Mitt kontrakt gick ut 2001 och fyra år i Göteborg är väldigt länge. Eller i Frölunda är väldigt länge. Så att man vill ju byta där, och jag kände väl också att det var läge att göra någonting annat. Och jag var i kontraktsförhandlingar med Modo faktiskt. Det vet jag inte om jag har berättat tidigare, men, och det var väldigt långt gånget och jag var jättesugen på att åka dit med tanke på alla unga bra spelare som kom upp då i Modo och även skulle komma upp kommande år då. Men samtidigt så började förbundet ringa då och fråga om jag inte ville vara med och bygga upp en utvecklingsavdelning då. Och jag var lite tveksam till det, men min familj ville väldigt gärna bo i Stockholm eftersom ungarna är födda här och var uppväxta innan också i Stockholm innan vi flyttade till Göteborg, och de ville bo i samma område som jag hade bott tidigare och sådär då. Så att det blev väl väldigt avgörande då att de ville inte flytta till Övik utan de ville bo i Stockholm, och då kände jag att två bra jobb att välja på, då får jag väl lyssna på familjen. De åkte ju med till Göteborg ändå i 4 år. Mm. Så att då gick jag in i det här med ganska öppna ögon och med ganska fria händer också och ganska gott om finansiellt stöd, alltså pengar att bygga upp någonting då. För att då fanns det ett överskott från VM 95 som var fonderat i ett projekt som heter Hockey 2000. Och de pengarna hade man inte lyckats göra av med eftersom man tyckte inte att man hade hittat riktigt bra saker att göra för pengarna då. Men då ringde ju Rickard Fagerlund och tjatade, och så Micke Englund som var generalsekreterare och Charlie Vedin som var någon grå mentor här, nästor inom ishockeyn, ringde och tjatade. Jag kände till sist att det där kanske kan bli spännande, va? Och det blev det.
Hur är det att jobba på ett förbund? Jag menar, det känns ju väldigt strikt.
Ja. Men samtidigt är det ju så att jag har haft turen då att få jobba mycket med sporten också. Jag har ju varit nära och är nära alla våra landslag till exempel. Och man får ju vara med om det här sköna snacket i omklädningsrummet och spänningen inför turneringar och matcher och sånt där. Så att, och sen tycker jag det är kul med utbildning och kurser och utbildningsmaterial och sånt. Jag får ju hålla på mycket med det också, så att det har ju varit jätteroligt också. Och sen får man ju träffa så mycket folk över hela landet. Och sen blir man ju bedömd också efter den arbetsinsats man gör. Kanske inte efter bara lagets resultat. Man kan göra ett kanonjobb som tränare, så går det åt pipan ändå. Och så kan man göra ett dåligt jobb och så går det väldigt bra. Och det är bara resultatet man tittar på. Så att man glömmer förutsättningarna. Men här tycker jag, i det här jobbet, så gör man ett bra jobb, då får man beröm för det. Gör man ett dåligt jobb så får man själv med all rätta. Så att, och det tycker jag är rättvist.
Du var inne på familjen, jag menar, att vara gift med en hockeytränare. Det enda du vet som hockeytränare är att du kommer få sparken. Du tar 2 månader, 2 år eller 10 år. Men sparken får du, det hör ju till, va? Så är det ju. Hur tänkte de, hur kände de inför ditt yrkesval?
Ja, det är ju så att vi har ju varit ihop i över 30 år, min fru och jag. Så att hon har ju varit med på hela den här resan. Och de facto är det som hon brukar påminna mig ibland om, att när vi träffades då, ja, för över 30 år sedan, så sa jag till henne att hockeyn kommer alltid vara nummer 1 och du kommer alltid vara nummer 2. Och kan du gilla det läget så kör vi. Så att, då började hon gråta faktiskt. Ja. Men sen sa hon okej, vi kör, så.
Vad arbetar din fru med?
Ja, hon har jobbat i sjukvården tidigare, men nu jobbar hon heltid med att serva mig. För eftersom jag är nästan aldrig hemma, jag jobbar ju alltid, så att någon måste stryka skjortorna och någon måste göra matlådor och hålla ordning på allt det här andra runt omkring och på hus och allting. Och tidigare hade de ju ordning på ungarna och allting. Så att det har ju blivit så att jag har ju satsat allt på hockeyn, och jag brukar ju skoja och säga att jag har ju inget annat liv. Men Britt, som min fru heter, är ju en väldigt viktig del av mitt hockeyliv, och hon är ju lika hockeyintresserad som jag.
Hammarby också?
Ja. Så att vi älskar ju att titta på hockey, och det är ju ofta så i den här rollen som jag har nu, så är det viktigt ibland när man representerar att man har respektive med sig. Man åker på TV-pucken och sånt där, va? Och åker på internationella möten och turneringar, så att, och det tycker ju hon är jättekul att få åka med. Och sen så ser vi ju mycket hockey runt Stockholm här på olika nivåer. Vi tittar mycket på Djurgården, SHL och tittar på Allsvenskan då, och Division 1 och juniorhockey och sånt där. Så att det, och på TV ser vi hockey mycket också. Ja. Sitter och kollar på nätter och sånt där. Så att det är tur det för mig.
Barnens idrottsintresse då, har du fört över det?
Bägge mina grabbar har ju spelat hockey, men det gör de inte längre. Men de är extremt intresserade. De tittar ju mycket på hockey och fotboll live och åker på bortamatcher och tittar.
Är det några tränarämnen där?
Det tror jag inte. Jag tror inte de är intresserade av det, utan det är mest som de är väldigt aktiva, speciellt den äldsta grabben i supporterkulturen i Djurgården faktiskt, att med tifo och sånt här, så att han håller på mycket med det. Och min dotter tycker det är kul att titta på hockey, men hon har aldrig spelat ishockey. Så att, ja.
Nu är du ju nybliven generalsekreterare i Svenska ishockeyförbundet, och innan vi lägger den här tränardelen åt sidan, för skynda oss på, det ska vara presskonferens snart. Det jag sa ju att det skulle gå snabbt, Tommy. Är det någonting som någon dröm att komma tillbaka sen om några år och få...
Inte som jag har tänkt på. Jag har väl mer planerat att när jag blir folkpensionär så kanske jag vill göra en insats som ungdomstränare för pojkar eller flickor och hjälpa till med det. Och förhoppningsvis kanske att jag har barnbarn då som håller på med ungdomshockey. Och får man en dubbel trevlig kombo att få hålla på med hockey, men kanske också få möjlighet att träffa sina barnbarn. Mer än jag fick träffa mina barn där jag alltid var borta tidigare. Så att det är väl en liten dröm jag har att när jag blir pensionär att jag ska få hålla på med ungdomshockey på något sätt.
Bästa tränaren genom alla tider som du ser det?
Ja, det är ju en svår fråga, för allting har ju sin tid, va? Men det är klart att tittar man på framgången så är ju Scottie Bowman går ju aldrig att komma ifrån. Och jag har inte så många autografer. Jag har Björn Borgs autografer, det var ju min stora ungdomsidol, och sen så har jag Scottie Bowmans autograf. Så att, ska jag lyfta fram en då säger jag ju Scottie. Och jag brukar varje år försöka ta en sån här selfie tillsammans med honom. Men jag tog en senast på draften i juni då vi var och käkade middag hos Chicago som bjöd mig och Grönborg.
Vilken koll han har på svensk ishockey. Han har ju koll på Tumba Johansson. Jag har intervjuat honom flera gånger. Det är makalöst, vilken koll. Ja.
Och fråga, vad gör virus nu? Frågar han, hur mår? Alltså så att jag gillar ju Scottie, va.
Bästa spelare du coachat?
Ja, det är inte så enkelt, för jag har haft turen att coacha många bra spelare, men det är klart att det blir ju Mats Sundin då, så att jag har haft han i några olika omgångar, så att och speciellt kanske då när han var spelare, så kanske han inte var, alltså när jag hade han i början så var han ju inte bäst, men han blev ju bäst sen och coachade jag honom även under lockouten 2004-2005 där. Och då var han ju redan en världsstjärna i NHL då, så att, men sen har jag ju...
Vad gör honom så bra, tycker du? Vad är det som han...
Ja, dels så har han ju han har ju tekniken och skott och sånt där. Sen har han en enorm utväxling i skridskoåkningen då. Och sen som krydda på allt där, så är han ju stor som ett hus. Alltså han är ju lång och han är tung, och det är klart, om du har skridskoåkning och teknik och skott och allting och i stor, då är det ju ännu svårare att stoppa. Så just det här som jag liksom kände ibland när han kom på vänsterkanten, och eftersom han är högerfattad, han är rightskytt, och la ut pucken långt och trampade till och bröt in vid första stolpen, så gick det ju inte att stoppa han. Så att, och sen hade han ju då, eller har ett enormt sånt där vinnarpsyke också, va? Han håller ju på för att vinna, inte bara för att det är roligt, va? Så att, och man har de här kompetenserna i huvudet med sig också. Så sen tycker jag att Mats, trots att han blev så stor i Toronto och allting, så behöll han ödmjukheten hela tiden och är fortfarande väldigt ödmjuk, trots att han är en sån stor idrottsman och kanske en av de främsta i svensk hockeyhistoria. Så det är klart att han är den bästa jag har coachat.
Jag vet att Tom, jag vet, men jag ser från sidan att du försöker få in Mats i svensk ishockey. Är det någonting du tänker på också, att ta vara på den här kompetensen som ändå finns? Vi har ju flera världsstjärnor som naturligtvis kan bidra. Är det något som du...
Absolut, jag tror att det är jätteviktigt, inte bara för att de är extremt bra personer, de här killarna, men att ta sig dit de har tagit sig, de kan ju någonting som har tagit dem dit, och att inte försöka då förmedla vad det är till alla andra i det uppväxande släktet som är intresserade av hockey, det vore ju tjänstefel. Så att vi har ju Mats och vi har ju Niklas Lidström, vi har Peter Forsberg. Det kanske är de tre bästa svenska hockeyspelarna genom tiderna. Jag tycker det i alla fall. Och de kan väldigt mycket, och det måste vi försöka tanka ur dem innan det är för sent, så att säga. Så att när de fortfarande är någorlunda färska och fräscha, och att det inte är så länge sedan de slutar. Så att vilka tre fantastiska spelare. Det är ju tre av världens bästa spelare genom tiderna också.
Mm.
Så att ja, det är klart att de ska vi försöka lära oss mycket av.
Jag ska träffa Niklas Lidström på torsdag faktiskt och intervjua honom i Rocklunda.
Ja, ja, fantastiskt trevlig människa också. Så att det är de ju alla tre, va? Så att man, alltså jag tycker det är fantastiskt att man kan ha den här ödmjukheten som de har, trots att de har fått varit med om så mycket och blivit så håsade i Nordamerika som har blivit. Och det kanske också visar att svensk idrott är väldigt bra och att Sverige är väldigt bra som samhälle att växa upp i. För att de är ju också en produkt av Sverige och idrott Sverige och ishockey Sverige.
Bästa spelaren ja, du coachat mot eller som du vet, så vilken är din favoritlirare genom, favoritspelare genom alla tider, Tommy Bostedt?
Ja, alltså Wayne Gretzky var ju en jättefavorit och jag har ju faktiskt coachat emot honom under lockouten när han spelade i Wayne Gretzky and Friends. Vi mötte dem i Djurgården. Och jag har ju sett hur skicklig han är på tv, men trots att det var en sån här plojmatch bara, så då förstod man liksom nivån på det hela. Han var ju fantastisk. Men sen måste jag ju säga att jag har ju coachat mot Peter Forsberg också när han spelade i Modo. Och han var ju överjävlig, va? Det är ju, alltså han kunde täcka pucken som Sedinarna, men sen var han ju argsynt också, va? Så att han hade en dimension till som är helt otrolig. Så att det var en mycket jobbig spelare att möta, både som spelare och som coach.
Vad har Carl Tommy Bostedt för framtidsdrömmar just nu?
Ja, en dröm jag har det är att hockeyn håller sig kvar som nummer ett i världen, vilket vi är rankade som nummer ett, men att vi också kan växa och till exempel locka fler människor med annan etnisk bakgrund och fler tjejer till våran fantastiska sport. Och det tror jag att vi kan göra om vi jobbar hårt och om vi också ser till att i samarbete med politiker få fler anläggningar att spela på. Så att det är väl den största drömmen jag har, att vi ska växa och ändå behålla kvaliteten.
Kanske ska bli politiskt engagerad så småningom så att du får till de här ishockeyhallarna som du efterlyser. Ja,
ja, men jag vet inte om jag är tillräckligt politiskt korrekt för att klara det. För att jag har ju genom åren sagt en del saker som inte är sådär jättesmarta och sådär jättebra.
Vad tänkte du då på?
Ja, jag är ju själv på folk hit och dit och uttalar mig media och sånt där som man kanske inte ska göra. Men jag har ändå mod nog att be om ursäkt och erkänna att jag har gjort fel. Så att det är väl ändå en förmildrande omständighet i det hela.
Det måste vi snart sluta, Tommy, för du ska vara du ska vara i Slussen här om ett litet tag. Är det någonting som jag har glömt nu i hastigheten när jag blev stressad här i slutskedet av intervjun, blev stressad, men när jag kände att jag måste skynda på det hela?
Nej, jag tycker inte det har känts stressigt och jag tror inte jag har glömt det. Jag tycker vi har pratat om väldigt mycket så här långt, så att jag kände mig tillfreds med situationen som sådant.
Varför bytte du till Bostedt? Var det för att du skulle blanda sig upp med Tommy Nilsson sångaren där?
Nej. Utan när jag var grabb så var jag mycket med både min farmor och min mormor. Min mammas flicknamn är Bostedt. Min mormor hade två döttrar som bägge givetvis hette Bostedt när de växte upp. Sen gifte de sig. Förr i tiden så tog man mannens namn då. Och min mormor var så olycklig för det där att hon var den sista Bostedt då i våran familj då. Men ja, eftersom vi åkte till Spanien och Åland och sånt där, gick på Gröna Lund och sånt, då lovade mormor när jag var liten att jag skulle, ja, men jag kan heta Bostedt när jag blir stor, mormor, sa jag. Och sen när hon var lite knackig på slutet så påminner hon mig om det här 1988. Och då sa jag, nej, men jag har inte glömt det, men jag har inte haft tid, bara inte tänkt på det. Så att då gjorde jag slag i saken på dagen i stort sett och anmälde att jag ville byta namn. Och sen så gjorde jag det.
Ja.
Så att det tror jag mormor gillade.
Ja, det tror jag. Min farsa bytte faktiskt namn från Nilsson till Holmgren av ungefär samma orsak. Så att jag kunde också ha hetat Nilsson.
Ja.
Det har varit så. Tack Tommy, vad ligger framför nu? Karjala Cup. Och det stora målet i år för Tommy Bostedt personligen?
Jag känner att det stora målet för mig, det är de här rekryteringsfrågorna, ishallsfrågorna och också att liksom jobba för att ena hockeysverige. Och jag tycker vi är på god väg där. Vi har ett bra samtalsklimat och sådär, va? Så att Det känns jätteviktigt, för att jag tycker ju att elithockey är jätteviktigt. SHL, allsvenskan, jätteviktiga. Men det är ju inte samma sak som att jag inte tycker att bredden är viktig. Det här hänger ihop otroligt mycket. Ju bredare bas, desto högre topp. Och desto högre topp, desto bredare bas. Så att, jag har ju faktiskt en fot i både elithockeyn och i breddhockeyn genom att jag har jobbat på bägge sidor, så att säga. Och du har glömt en sak som du inte vet om, som jag kan upplysa dig om. Jag är förmodligen den enda coachen i svensk hockeystora som har coachat i alla divisioner när det gäller herrhockeyn. I den lägsta divisionen.
Ja, Bayern Fans där var det ju också,
Och hela vägen upp till den högsta divisionen. Och det tror jag ingen annan har gjort. För att de som hamnar i eliten, de håller ju inte på där nere. Och de som håller på där nere hamnar inte där uppe.
Hur var det då att komma från eliten och hamna i Bayern Fans? Vilken kulturkrock det måste ha varit.
Ja, typ i sjunde divisionen tror jag det var. Ja, det var det. Speciellt för spelarna tror jag att det var det.
Men du var helt levrad där också. Du ville vinna matcherna till varje pris.
Absolut. Det var samma race där. Och det är väl också, tycker jag, även om en del kunde kritisera det, så tycker jag det var ett sätt för mig också att visa respekt mot de som håller på den nivån. Att man inte tar det med klackspark bara. Så att jag frågar spelarna idag, så tror jag att de tyckte det var rätt roligt.
Varför la du ner det? Tog du för mycket tid?
Ja, det är klart det gör det. Och nu har vi ju gjort en resa, och nu heter det ju Hammarby IF Hockey igen. Och nu spelar de ju Division 1, och det tar ju alldeles för mycket tid, va? Det är ju i stort sett träning varje dag. Och lite resor och sånt där till matcher. Det går inte. När det var sjunde divisionen och några divisioner upp där, då gick det ju lite lättare.
Apropå tid, nu ska jag släppa det, Tommy. Blir det någon överraskning på dagens trupppresentation till Karjala Cup?
Nej, det blir det väl inte, utan det är väl, alltså, tonvikten är spelare från KL och Schweiz. Så att det kan ju vara en överraskning för en del att det är inte så många SHL-spelare uttagna. Men vi har ju idag väldigt många bra spelare, både i KL och Schweiz. Spelare också som har kommit hem från NHL. Och inte för att de har varit slut i NHL, men de har valt att gå den vägen. Kanske med bättre kontrakt och mer speltid och sådär. Så att vi kommer att få ett starkt lag till Karjala Cup nu. Där vi då spelar i Leksand mot Ryssland, som har ett jättebra lag.
Ja, det ska jag kommentera faktiskt. Vad trevligt. Ja.
Så det tror jag kan bli en bra match. De har ju fått loss Kovalchuk och några till där, så att, och vi har ett bra lag där också, så att det kan bli en spännande Karjala Cup i år, tror jag.
Tack, Tommy.
Tack själv.
Tommy Bostedt, generalsekreterare i det svenska ishockeyförbundet. Om du vill ha reda på vem som är nästa veckas gäst eller har frågor, synpunkter, förslag på gäster, så når du mig på niklas-holmgren, hemsidan niklashongen.nu eller Facebook Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.